Vårt tema är att instifta sig orden förorsakar real presens i Herrens heliga nattvard. Kära deltagare av teolog dagen, kära kristna. Då vår Herre och frälsare instiftade den heliga nattvarden, så uttalade han nattvardens instiftelseord. Och dessa ord repeterar vi, eller utsäger vi alltid då vi firar Herrens heliga nattvard. Och instiftelseorden läser vi omkring så här. Den natt då han blev förrådd tog han brödet, välsignade bröd, gav till sina lärjungar och sade: tag och ät, detta är min kropp som är utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Han tog också kalken, tackade, gav till sina lärjungar och sade: tag och drick av detta ni alla. Detta kalk är nytt förbund i mitt blod som är utgjutet för syndernas förlåtelse. Så ofta då ni dricker därav, gör det till min åminnelse. På grund av dessa ord tror vi att frälsaren ger i den heliga nattvarden sin sanna kropp och sitt sanna blod. Och denna gång fäster vi särskilt uppmärksamhet vid det att just dessa Kristi instiftelseord förorsakar real presens eller Kristi verkliga närvaro, Kristi kropps och blods verkliga närvaro i nattvardselementet. Och först ordet som förorsakande medel i sakramentet. Innan vi går till själva intressanta orden fäster vi uppmärksamhet vid det att Guds ord är ett grundläggande nådemedel. Ordet lovar syndares förlåtelse och den också ger tro. Med tanke på de övriga nådemedlen, nämligen dop och nattvard, så är ordet grundläggande i den betydelse att det å andra sidan förorsakar dessa sakrament då den är förenat med elementen, och å andra sidan den säger ut eller informerar oss om sakramentens innehåll och betydelse. Augustinus sa det på ett belysande sätt, då ordet blir förenat med element så uppkommer sakrament. Då Luther undervisade om den heliga nattvarden i stora katechesen, han inte bara citerade dessa Augustinus ord utan också tillade: ordet måste göra elementet till sakrament, om inte så förblir elementet som element. Redan på grund av detta förstår vi att instiftelseorden har en grundläggande betydelse i nattvarden. För att förstå ordets betydelse och Det att vi förstår och bekänner ordets betydelse, den styr också tankarna på ett rätt sätt. Tron tar fasta på ordet, litar på genom ordet till Guds instiftelse, och litar på det att i nattvarden får vi syndares förlåtelse. Detta också bevarar tron så att vi genom den får en säker tröst av sakramentet. Så förblir tron på ett riktigt sätt ett emottagande medel. Det att tron tröstar på ordet, den också bevarar oss från villovägar. Den möjligheten att tron själv skulle förorsaka sakrament, den möjligheten liksom blir borta. Detta är mycket betydelsefullt i samband med nattvarden och även i andra trosfrågor. Då tron trycker sig endast på ordet, så också förblir ordet på dess riktiga plats. Den är grundläggande, ordet är det som ger tröst. Och således också tron förblir på sin riktiga plats, tar emot ordets uppenbarelse och trycker sig på det. Sen fästar vi uppmärksamhet vid det att Kristi ursprungliga instiftelse, det är det som förorsakar realpresens. Då vi säger att instiftelseorden förorsakar realpresens i Herrens heliga nattvard, så menar vi det att det egentliga förorsakande ordet är det ord som Kristi uttalade vid den första nattvarden. Luther säger om detta. I skapelsen förordnade Gud så att solen måste varje dag gå upp. Den måste skina och den måste ge ljus och värme till skapelsen. Just på samma sätt förordnade Herren Kristus och sade att i hans kyrka, hans sanna kropp och blod ska vara närvarande i Herrens nattvard, inte bara på ett andligt sätt utan också på ett legalt sätt, ändå på ett sätt som är ofattbart för förnuftet. Och detta samma är också sagt i bekännelseskrifterna i Concordieformel. Kristi sanna och allsmäktiga ord som han då uttalade, då han instiftade nattvarden, de var inte verksamma endast i den första nattvarden, utan de står i kraft, de är giltiga, de verkar och är fortfarande verksamma. Kristi kropp och blod, de utdelas och emottagas reellt, så att de är närvarande på alla städer då nattvarden enligt Kristi instiftelse firas och hans ord uttalat. Just på grund av dessa ords verksamma kraft som Kristus uttalade vid den första nattvarden. Kristus själv är också nu på grund av det här första instiftelsen verksam genom de ord som han vill bli repeterade då vi, om vi står fast i hans instiftelse, så att de orden de liksom har samband eller riktas till bröd och vin och det här välsignade brödet och vinet utdelas. Så är det de första orden, instiftelseorden av Kristus, som är den verkliga, den liksom egentliga instiftelse. Och dessa instiftelseord måste uttalas alltid då vi firar nattvard. Av Kristi uttalade instiftelseorden ska uttalas då vi firar nattvard. Vår bekännelse säger att instiftelseorden då man firar Herrens heliga nattvard måste högt uttalas så att den samlade församlingen hör dem. De ska uttalas eller sjungas. Man får inte låta bli att göra så, så att vi ska följa Kristi bud, gör detta. Och att genom Kristi ord, åhörarnas tro på sakramentets väsen och verkan skulle liksom uppväckas och förstärks. Och denna verkan är att Kristi sanna kropp och blod är närvarande. Vi får syndares förlåtelse och också att vi skulle tro på alla goda verk som genom Kristi död och blodutgjutelse har till oss förvarvats och genom Kristi testament till oss gett. Och att detta bröd och vin, dessa medel, element skulle välsignas till detta heliga bruk, så att Kristi kropp och blod ges till oss för att äta och dricka, så som aposteln Paul säger. Välsignelsens kalk som vi välsignar, och detta äger rum endast genom att vi uttalar Kristi instiftelse ord. Så säger Concordia Formel om viktigheten att uttala högt så att var och en kan höra instiftelse ord. Då Kristi instiftelse ord har blivit uttalade, då är Kristi sanna kropp och blod närvarande i elementen. Den Augsburgska konfessionen tionde trosartikel undervisar om detta. Vi tror och lär om Herrens heliga nattvard, att i nattvarden Kristi sanna kropp och blod, de är sannoliken i form av kropp, av bröd och vin närvarande, i dem utdelas och förtärs. Och också den lära som är i strid med detta förkastas. Vi får alltså alldeles rätt tala om Kristi kropp och blod redan då man utdelar nattvardselementen. Så kallad receptionism, enligt vilken först när man tar i mun elementen, att man först då skulle kunna vara säker på att man får Kristi sanna kropp och blod, det är inte riktigt. Då vi betonar det, att Kristi ords betydelse är det som förorsakar sakramentet, vi ändå inte vill ha något tvist om det liksom tidspunkt då real presens äger rum. Det är ju inte tiden som är grund, utan ordet är grunden. Och det är inte något skäl att man på något sätt, till exempel genom klockringning eller något sånt, skulle fästa uppmärksamhet vid någon tidpunkt. Ordet är det som är det som gör sakrament till sakrament. Då instiftelse orden klart utläses, då har vi säkerhet att det är fråga om nattvard. Genom ordet får också församlingen att veta att real presens äger rum och det är fråga om sakrament. För det fjärde, ordets inverkan betyder inte transsubstantiation. Då vi har i nattvarden Kristi sanna kropp och blod, så betyder detta inte att bröd och vin till sitt väsen skulle förvandlas så att de inte skulle vara bröd och vin alls mera. Inte så, utan genom att använda dessa element Kristus genom sakramental union ger till oss sin kropp och sitt blod. Luther undervisade detta pronomen det här, det syftar i brödet, och orden låter sådär: detta är min kropp. Detta bröd är min kropp. Nämligen i texten står det så här: han tog brödet, välsignade bröd och sa det, detta är min kropp. Och här ser du att alla dessa ord, tog, välsignade bröd, de är sagda om brödet. Pronomen det här, det betyder brödet, nämligen det som han tog, välsignade av bröd, säger jag, det som är uttaget, det som är välsignat, det som är brutet, det är det som han säger om detta är min kropp. Han talar inte om predikativ utan subjekt, då han inte tog välsignade av bröd sin kropp utan bröd. Därför syftar han inte på sin kropp utan brödet. Så visade Luther att den romersk-katolska läran om transsubstantiation, enligt vilken brödet och vinet skulle förlora sitt naturliga väsen, det är inte skriftenligt. För det femte, detta är det klaraste talesättet. Då Luther försvarade den riktiga läran om nattvarden mot Zwingli, han speciellt betonade Kristi ord: detta är min kropp, detta är mitt blod. Enligt Zwingli borde man förstå orden så: detta betyder min kropp och detta betyder mitt blod. Luther bevisade att Zwinglis påståenden var omöjliga, och han hänvisade till exempel till några andra ställen i den heliga skrift där något är sagt att vara något annat. Och Luther sa det på ett motsvarande sätt: det är också sagt Kristus är berg, det vill säga han har bergets väsen och är ett sann berg. Men ändå så att han är ett nytt berg, ett annat berg, ett riktigt berg. Och vidare, Kristus är det riktiga vinträdet. I dessa och motsvarande punkter så talar man inte om, talar den heliga skrift inte om Kristus som en naturligt berg eller ett naturligt vinträd. Men ändå så att han är ett riktigt berg och ett riktigt vinträd. På ett samma sätt brödet och vinet genom kraften av Guds ord, de är riktigt, Kristi riktiga eller verkliga kropp och blod, inte bara beskriver det. Luther höll fast vid talesättet detta är. Han sa det: jag skulle verkligen inte tala klarare, enklare, eller säkrare, enklare eller klarare än så här. Taako et, detta är min kropp, och så vidare. Han också jämförde det med ett annat taliset och sa det: om texten skulle lyda så här, taako et, i brödet finns min kropp, eller med brödet finns min kropp, eller under brödet finns min kropp, så skulle irlar eller svärmare komma så som vatten eller snö. Å andra sidan, Luther säger i Stora katechesen, vad är altarets sakrament? Vi besvarar det Kristi verkliga kropp och blod i brödet och vinet och vid dessa element eller med dessa element med dessa så har Kristus instiftat sin kropp och sitt blod för oss kristna att dricka och äta. Han använde alltså båda taleset, men i såna fall då det är fråga om någon liksom tvist eller att man vill klart och tydligt uttala, så sade han detta är det klaraste talesättet. Men i och för sig att vi säger i brödet med brödet och så vidare, så det i och för sig inte någon irrlära, men att för att talesättet skulle vara klart och också så att det skulle utesluta villofarelsen, så är detta är det som Luther vill använda. Av allt detta följer att alla nattvardsgäster får Kristi sanna kropp och sanna blod. Då Kristi sanna kropp och sanna blod är närvarande i nattvardselementen genom kraft av hans ord, där följer att alla nattvardsgäster, så lika de troende såsom även otroende, får Kristi sanna kropp och blod. Och detta förtärande av Kristi sanna kropp och blod, det äger rum genom mun. Det måste skiljas från att man liksom förtär Kristus på ett andligt sätt. Det äger rum genom tron. Och då alla nattvardsgäster får Kristi sanna blod och sanna kropp och sanna blod, så finns det också det riktiga sättet att ta emot nattvard och även det oriktiga sättet. Det riktiga sättet att ta emot nattvarden betyder att en människa i tron i frälsaren genom att ta emot sakrament får allt det andliga goda som nattvarden ger. Den huvudsakliga andliga goda och syftet är syndarens förlåtelse. Vår bekännelse säger om detta. Tron får näring genom många svårigheter eller frestelser, i mitt av många frestelser, näring genom evangeliets ord och bruk av sakrament. Nämligen just dessa, det nya förbundets tecken, med andra ord, det är tecken för syndares förlåtelse. De för med sig syndars förlåtelse såsom Herrens instiftelseord av nattvarden klart bevisar. Detta är min kropp som är utgiven för er. Detta är det nya förbundets blod. Den riktiga nattvardsgästen är sådan som tror nattvardens instiftelseord, bekänner sin synd inför Gud och tror på löftet av syndarens förlåtelse som är förenat med sakramentet. Detta är grund så att man genom anfäktelse får tröst och också kraft till det nya livet. Eftersom alla får i nattvarden Kristi sanna kropp och sanna blod, så finns det också ett felaktigt sätt att ta emot sakramentet. Om detta varnade apostol Pavel i 1 Korintier 10, 27-29. Den som på ett felt sätt äter detta bröd eller dricker Herrens kalk, han är skyldig till Herrens kropp och blod. Man måste det koetella. Det inte på något sätt testa sig själv. Klas, vet du vad det är? Vad ska man göra före man går till nattvard? Man ska pröva sig. Ransaka sig. Ja. Ja, man ska ransaka sig och så äta detta bröd och dricka av detta kalk. Nämligen den som äter och dricker utan att skilja Herrens kropp från annat, äter och dricker till sin dom. Den oriktiga nattvardsgästen är en sådan som inte tror på instiftelseorden eller inte bekänner sin synd och tror på syndares förlåtelse. Och av detta att alla får Kristi sanna kropp och sanna blod följer att församlingen och dess pastor måste ta hand om att inte någon skulle ta emot nattvarden så att han inte vet vad det är fråga om eller på ett oriktigt sätt. Detta är en viktig orsak till det att i församlingen ska man utdela sakramentet endast till dem som kan rannsaka sig själva, känner den riktiga läran om Herrens heliga nattvard och även alla lärpunkter och bekänner sig till dem. Så kommer vi till en fråga som är viktig idag och aktuellt, och det är skillnaden mellan den lutherska och den anglikanska läran om Herrens heliga nattvard. Vi ska fästa vår uppmärksamhet vid detta därför att många kyrkor i den lutherska världsförbundet, även Finlands folkkyrka, de har underskrivit det så kallade Porgo-avtalet eller Porgo-dokument med anglikanska kyrkan. Genom detta avtal har de där kyrkorna en full kyrkogemenskap, och det betyder också nattvardsgemenskap. Den anglikanska läran om Herrens heliga nattvard avviker klart från den lutherska läran. Den anglikanska kyrkans lärogrund innehåller de så kallade 39 artiklar. I den 28 artikel är det sagt att Kristi kropp ges, tas emot och förstärs i nattvarden endast på ett himmelskt och andligt sätt. Det medel genom vilket Kristi kropp tas emot förtärs är tron. Och detta liksom om nattvarden. Den lutherska bekännelsen med klara ord säger att en sådan där undervisning är bland dem som man ska förkasta. I Concordieformen först är utskriven den riktiga läran om Herrens heliga nattvard, och därefter säger man det som man ska förkasta, undervisningar, och bland dem också detta att Kristi kropp och blod tas emot förtärs enkelt endast på ett andligt sett genom tro. Då, enligt den anglikanska läran, tron är det medel genom vilket Kristi kropp och blod tas emot. Så därav följer att enligt den läran får de otroende inte alls Kristi kropp och blod. Och de säger detta också klart i de där artiklarna. I den 29 artikeln är det sagt: de ogodaktiga och de som inte har levande tro, fast de kroppsligt och synbart sett tar till sina tänder, så som den heliga Augustinus säger, Kristi kropps- och blodsakrament, så då är de inte på något sätt delaktiga av Kristus, utan bättre till sin dom äter och dricker en så stor tecken eller sakrament. Egentligen är det här också också som är inte så lätt att förstå. De är inte delaktiga av Kristus. Så säger de. Men å andra sidan så dricker och äter de sakramentet. Så om man liksom tänker logiskt, så är det här också sagt att Kristus inte är närvarande i sakramentet, då man kan ta emot sakramentet utan att bli delaktigt av Kristus på något sätt. Det som Edvard talade om, att det är liksom frånvaro, det är också så som inskrivet här. Men detta allt, det är klart också emot apostel Pauls varning, i vilken han sade att den som äter och dricker utan att skilja Herrens kropp från annat äter och dricker till sin dom. Det att här också i Pauli ord förstår vi att den som tar emot, den som inte skiljer Kristi kropp och blod av annat, det gör inte det att det skulle inte vara fråga om Herrens kropp. Så som det också i katechesen utskrivet. Luther också betonar mycket det att det är inte utdelaren av sakramentet eller den som tar emot sakramentet utan Guds ord och instiftelse som förorsakar sakramentet. Och så säger Luther: fast en ogodaktig eller otroende människa tar emot eller ger sakramentet, så tar eller utdelar han sakrament, det är Kristi kropp och blod, alldeles lika realt som den som utdelar och tar emot sakramentet med ärevördigt sätt. Så långt eller alltid då sakramentet firas enligt Kristi instiftelse och förordning och Kristi ord uttalas. Sakramentet grundar sig nämligen inte på människornas helighet utan på Guds ord. Och så som inte någon helig på jorden, inte ens himmelens ängel kan göra av bröd och vin Kristi kropp och blod, så kan inte någon förändra sakramentets väsen även om den skulle brukas på ett fel sätt. Nämligen det ord för det ord genom vilket det blev instiftat och gjort till sakrament, det ord blir inte felt genom människornas otro. Han säger nämligen inte: om ni tror och är värdiga, så har ni Kristi kropp och blod, utan han säger: tak och ät, detta är min kropp och blod. Således är den anglikanska nattvardsläran i strid med den ledande principen att Guds ord förorsakar sakrament. Det att folkkyrkan har kyrklig gemenskap och därmed också nattvardsgemenskap med den anglikanska kyrkan, den visar att läran om nattvarden har på ett grundligt sätt blivit förändrad. från det som det var enligt och efter reformationen. Det är också mycket möjligt att den nya att folkkyrkan accepterar den anglikanska nattvardsläran. Det är mycket möjligt att detta ser ganska klart även i psalmboken. I psalmboken 1938, i psalm 233, sjätte versen lyder: niin kuin siinä leivän viinin kaikki saavat osakseen, Kristuksen myös ruumiin veren kaikki saavat itselleen, hurskassaan elämäkseen vääräkadotuksekseen. Eli så som alla får bröd och vin, så får alla Kristi kropp och blod. Den värdiga, eller den troende, får den till sitt liv, den ovärdiga till sin förtappelse. Och detta, denna psalm var bestod av 11 verser i psalmboken 1938. I 1986 psalmboken har den 10 verser, och detta den sjätte versen, det är bara korta därifrån, utan att man skulle annars ha förkortat psalmen. Och så som jag har gått igenom den nya psalmboken 1986, så har jag inte märkt någon vers där det klart skulle sägas ut att alla får Kristi sanna kropp och sanna blod. Alltså det 86 psalmboken, 95 det här Borgo-avtalet. Alltså tidspunkterna är rätt så nära varandra. Och då det, enligt den anglikanska läran, den oberoende inte får Kristi kropp och blod, så finns det enligt den läran också, eller det kan inte finnas någon ovärdigt förtärande av sakrament i ordets egentliga betydelse. Och på grund av detta är det bara logiskt att den folkkyrkliga gemenskapen, anglikanska kyrkan och öppet nattvardsbord, att det har blivit liksom så här vanligt som det idag är, att det liksom äger rum under samtidigt, så det är bara, det liksom hör ihop också tankemässigt, inte bara tidsmässigt. Sen några slutsatser. Guds ord får till stånd det som det lovar. Genom ordet ger Kristus sin sanna kropp och sitt sanna blod i heliga nattvarden, och här av följer två här av två följder. Det är allvarligt att ta emot Kristi sanna kropp och sanna blod i den betydelse att den som inte har tro och tar emot sakramentet gör det till sin dom. Man ska varna för det, och sådant som leder till sådant, där man måste utesluta. Det princip att nattvarden utdelas endast till dem som man har samma tro med, det är en riktig följd av detta. Och för det andra, då ordet förorsakar Kristi sanna kropps- och blods närvaro, det bevarar tron på dess riktiga sätt. Tron tar fasta på det uppenbarade Guds ord, och så således bevaras som ett emottagande medel. Och tron har sin sanna grund och sitt sanna objekt, nämligen Guds ord. Så kan man säkert ha nattvarden i dess rätta bruk, nämligen till syndarens förlåtelse.